Hej och välkomna till podden Snärts podcast. Rickard här.
Anton.
Johan.
Och idag har vi nämligen en gäst, nämligen Anders Hard. Välkommen.
Tack så jättemycket. Trevligt att få vara här.
Jätteroligt att du ville komma.
Verkligen.
Och vi ska väl bland annat, vi ska intervjua dig idag lite, tänkte vi.
Ja, men nu var det ju, vi har haft ett helt sommaruppehåll.
Precis, det är ju premiär nu.
Ja, amen. Så vi ska väl som i vanlig ordning bara för att värma upp och känna oss det bekväma att gå lag runt och se om det har hänt något sist eller hur vi har haft det under sommaren. Johan, vill du börja?
Ja, som sagt, en grej som jag har lite dåligt samvete, jag har inte badat.
Inte jag heller.
Tack att jag inte är ensam då. Nej, men övrigt så har jag väl, jag var en sväng i London faktiskt. Ganska impulsivt, det var inte någon planet kanske på en, gick på några dagar så åkte jag till London. Och det hade med att jag skulle egentligen se Gracie Jones i Stockholm. Mm. Men då skete sig. Så utan någon jävla konstig anledning så fick vi tag en biljett i London, ett ställe, jag vet inte vad det heter, men i London det var fan en ganska stor park nästan. Mm. Nu är London så stort så jag vet inte vilken del av parken det var, men då tittade jag på Grace Jones och det var en häftig upplevelse.
Ja, det låter ju jättehäftigt. Ja. Man kan ju säga att det var en dubbelrej där på något sätt, att du fick se Grace Jones match som var i London. Det är ju inte alltid man är där.
Häftigt. Uh-huh. Ja, det är häftigt, London. Men ja, jag var väl lite bekymrad för att jag hade ju förväntat mig att det skulle kanske, jag gick dit och stod att man skulle börja 6. Och då gick jag till det här stället och skulle kolla på Grace Jones, men det tog över 3 timmar innan hon började spela. Det var förband. Förbandet var jätteokej, men det var lite, det drog ut på det. Mm. Så det var nästan som när hon skulle börja så kände jag, nej, ska jag gå tillbaka till hotellet, tänkte jag nästan. Det var lite utdragande var det. Ja. Men hon gjorde en bra show, det gjorde hon.
Det är bra.
Ja. Ja. Så, ja, det var det.
Rickard?
Ja, jag tog det lugnt och så, men en sort var, jag vet inte om ni kom ihåg det, men innan vi slutade förra ronden så sa jag det att jag skulle bland annat kanske gå på bio med min bror och se den här nya filmen Deadpool and Wolverine. Mm. Och det gjorde jag faktiskt. Mm. Den såg jag på Göteborg, Bergartunneln.
IMAX.
Och allt det största, den här VIP-avdelningen där. Största skärmen och så här fåtöljer man kunde styra fram och tillbaka. Och filmen var ju helt fantastisk. Mm. Det var helt otrolig. Så att, ja, det var jättekul. Mm. Ja, men jag har faktiskt badat. Mm. Gjorde jag. Det var rätt skönt. Så att, ja. Mm. Men sen så hade vi hade ju öppet nu. Som förra året då. Vi hade ju öppet medarvärsten. Så det var stängt 2 veckor då, istället för 4. Så att det var himla gött faktiskt. Mm. Så att, men det är gött att vara tillbaka igen.
Mm. Ja. Absolut. Anders, har du haft en bra sommar i år?
Det har jag haft. Jag har haft en fantastiskt bra sommar. Jag har varit i plurret en del och badat. Bo ganska nära vattnet. Så att, då kan man knalla dit ner och bada emellan varven. Så att det har varit skönt. Och varit i Spanien och gått runt där och hajkat lite i bergen. Och tog en tur ner till Gibraltar som är engelskt och ligger i änden där. Och det var en jättetrevlig upplevelse att kunna se över till man ser ju Afrika från Gibraltar.
Ja, just det.
Inloppet vid Atlanten och Medelhavet.
Wow,
så det är sådana otroliga minnen man har nu i minnesbanken. Okay. Mm. Så en jättehärlig semester och sommar.
Var det första gången du var där eller?
Ja, det var första gången. Jag har varit i Spanien tidigare, men uppe i Barcelona har jag varit vid ett par gånger och tittat på roadracing, motorcyklar.
Ja, vad häftigt. Okej.
Du sa att du bodde nära vattnet. Har du båt och så eller?
Mm. Har en liten styrpupetsbåt som är nästan 5 meter. Som jag har grejat med mycket i helgen faktiskt. Satt bort sjösnäcker och sådär. Så att, jag har en liten båt som jag är ute och fiskar med ibland.
Ja.
Ja, det är en sån här stor båt som man kan bo i då, eller med toalett och det då, eller?
Nej, det är verkligen inte. Den är inte alls så stor. Men det hade man ju kunnat önska sig. Så det står väl på en önskelista någonstans.
Man tänker ju när det är som du är chef, va? Då tänker man att du har en sån här jäkla stor lyxig båt med flera våningar och...
Ja, det jag önskar att det var så, ja. Chef.
Ja. Ja. Ja, och jag då, jag är ju, alltså, när jag har semester, jag vill ju helst bara ligga hemma och chilla då, så jag har gjort det mycket, men däremot så har jag varit, om jag har gjort något då, min morsa fyllde 60. Så det var ju stor 60-årsfest och så, ja. Men mer än det så har jag bara varit hemma faktiskt och chillat. Sen det har ju tyvärr, om jag får säga det själv, har jag inte tyckt att det har varit så jättefin sommar. Det har ju regnat rätt mycket.
Eller är det att du har suttit inomhus och inte har kollat ut?
Eller så är det att jag suttit inne med persiennerna i för och tänkt att det har regnat. Så, nej, men det har varit en skön sommar i alla fall. Yes. Men det vi tänkte idag, Anders, är att du är ju chef inom LSS.
Jajamän.
Så vi tänkte ställa lite frågor och så angående LSS och ditt arbete och så. Ja. Och du svarar på det du kan, och om du känner att det här har jag, kan jag inte svara på eller vill inte svara på, så säger du det helt enkelt.
Men jag tänkte, Anders, om du kunde börja med att berätta... Vad slags chef är du? Vad är din titel och så vidare?
Det kan jag absolut göra. Vi har ju hängt lite, du och jag, Rickard. Du var ju med mig och skuggade mig.
Precis.
På en chefsdag när vi hade den. Jag är verksamhetschef för funktionshinder i Stenungsunds kommun. Och det innebär att jag har ansvaret för det som är LSS-insatser, inte personlig assistans. Och det som är socialpsykiatriinsatser. Jag är en av fyra verksamhetschefer som jobbar inom sektor socialtjänst, och vi har då en sektorschef över oss som heter Rickard Persson.
Som jag också träffade faktiskt.
Mm. Som för övrigt också lämnade väl dörren öppen, tror jag, för ett poddinbjudande. Ja. Så att han kan ni kroka armen vid något tillfälle. Om
Jajamän.
Och vi på funktionshinder är en ganska stor verksamhet. Vi är 350 medarbetare tillsammans när vi räknar in alla timanställda och så. Och vi har då daglig verksamhet, ju en av våra stora insatser där vi har 126 stycken olika beslut som vi verkställer. Och sen så har vi våra boenden, och där är det 91 stycken som bor hos oss. Och sen har vi barnverksamhet, där vi har ett barnboende och vi har korttidsverksamhet. Ja, det finns mycket att berätta om vad vi gör inom funktionshinder. Men jag är då tillsammans med 10 andra chefer, de som leder den här verksamheten. Så att jag tillsammans med min ledningsgrupp är 10 chefer.
Men hur, om man då rangordning, vad är
Jag är mitt, om vi tänker en hamburgare, så tänker vi att vi har det som är politik och min överordnade chef, de är brödet över.
Ja.
Och så har vi hela basverksamheten med allt vad det är i. Ja. Mm. Och mitt emellan där någonstans är jag i den här rangordningen. Så att jag är väl som hamburgaren då kanske.
Ja, okay. Ja.
Är det bara jag, eller blir ni också syna på hamburgaren?
Nej, jag har precis ätit. Johan, vill du ställa någon fråga?
Ja, jag har inte gått. Nej, det är bättre att jag tänker efter.
Okej, men om vi frågar så här då. Hur kom du in i att ens börja i det här yrkesområdet? Vad har du för... liksom historia eller bakgrund inom inom ditt yrkesområde så att säga?
Mm. Det börjar, ja, vi drar det är nästan som en svartvit film och så ska vi gå över till färgskala. Ja,
spännande,
sen.
Spännande.
Det börjar när jag var 16 ville jag sommarjobba och då gick jag upp till ett ställe som heter Rosenhäll. Jag bodde i Uddevalla och Rosenhäll då var regionen som hade ansvar för det och det var ett boende för äldre. Och då gick jag dit upp och så sa, hej hej, mitt namn är Anders, jag skulle vilja sommarjobba, kan jag göra det? Och på den tiden då när man ställde den frågan så var det inte så jättestyrt med ålder utan men däremot fick man träffa det som var då ansvarig chef för den här förvaltningen eller det här huset med de här avdelningarna. Och då träffade jag honom och så satt han bakom ett jättestort skrivbord, så där traditionellt om man tänker chef, så är det ett jättestort skrivbord. Och så satt jag framför honom och så sa han att du verkar vara en rekorderlig pojk, sa han. Mm. Och så skickade han upp mig på en avdelning och så började jag jobba där med äldre dementa. Och sen när jag var 18 då gick jag över och frågade, eller gick till det som då var funktionshinder i Uddevalla, frågade om de behövde någon hjälp. Och det behövde de och då fick jag börja på ett BMSS, en gruppbostad. Så då jobbade jag på gruppbostaden inom LSS och därifrån sen så gjorde jag en kort sejour på daglig verksamhet i Uddevalla och sen så gick jag till Kortis i Uddevalla.
Behövde man visa upp CV och så på den tiden, eller hur noga var de med det?
Ja, när jag kom upp till första besöket där på Rosenhäll, då behövde man ju... Det hade jag ju egentligen inget CV. Jag hade skolan som in och hade väl en stor tilltro till mig själv, men jag hade inget på pappret. Mm. Så att det var ju den här relationen som blev, det här samtalet blev väldigt viktigt. Ja. Sen fick jag ju använda mig av det jag hade gjort då när jag sökte mig in till LSS. Så då kom ju det här med CV ändå in. Så det var en språngbräda in, men också det här med personliga kontakter har varit en stor framgång för att hitta de jobben jag hade då.
Ja. Men hur har du något så här, jag antar att, nu tar jag orden framför det här, men jag antar att du gillar att jobba med människor och så.
Mm.
Men har du något så här minne av att, när fick du det här liksom att, det här vill jag jobba med, det här vill jag göra? Har du något sånt...
Ja, det har jag. Jag har egentligen flera sådana upplevelser. Sist jag faktiskt fick en sån upplevelse ordentligt, där jag kände att vilket jobb man har. Och det var i somras, då hade jag en vecka där jag var ute och hälsade på i verksamheterna och gick bredvid. Jag tänkte först att jag skulle vara någon som kunde hjälpa till mig, men jag vet uppriktigt inte hur mycket jag hjälpte till med, men jag var i alla fall en person där och jag blev extremt bra omhändertagen på alla enheter jag var så. Men det man såg och det jobbet som gjordes där, då kände man verkligen att vad viktigt jobb vi har. Då kände jag att ja, jag har ett viktigt jobb, jag är en del av att det här blir av så. Men första gången jag kände det var när jag jobbade i äldreomsorgen när jag var 16. Då fick jag, för att jag var en kille, så fick jag jobba med 4 dementa herrar. Och de var lite större och de hade lite utåtagerande. De tog i och sådär. Och då när jag jobbade tillsammans med dem så kom jag på att det här är vad jag vill jobba med. Jag vill jobba med människor. För det man kunde göra tillsammans och det man kunde se och det var helt fantastiskt. Så det var min första gång jag kände att det är med människor vill jag jobba. Med det här med relation och kommunikation och så. Så det var första gången. Sen har jag fått massor med sådana fantastiska upplevelser genom hela mitt yrkesliv. Men kanske mest och bäst har jag nog ändå fått när jag jobbade i verksamhet. Så.
Jag tänkte så här, jag är ju lite intresserad av så här, lagar och regler inom DV och LSS och så. Och det, som sagt, du får svara på det du kan och så. Men om vi tar ett exempel på det här med sekretess. Jag vill börja med att fråga så här. En fråga till dig då. På en skala 1-10, om vi tar till exempel sekretesslagen, hur viktig skulle du ranka den på 1-10? För dig då?
Jag skulle ranka den som en 10.
Ja.
Ja.
Och då är jag nyfiken på vad det händer ju. Det här är en oerhört viktig regel och regel är det en lag. Vad skulle hända? Vad är det för, vad tar man för åtgärder ifall den lagen bryts inom LSS?
Mm. Vilken bra fråga. Det finns egentligen två vägar att gå. Det ena är att man kan konstatera att man har brutit mot lagen.
Mm.
Och då kan det vara en polisiär fråga. Det är det ena spåret.
Mm.
Om man då tittar på hur vi jobbar med det här med att säkerställa att vi har gjort rätt saker och kvalitet och så. Då använder vi oss av avvikelser.
Mm.
Så att är det så att någon har brutit mot sekretessen och någon, det behöver inte vara så att någon har kommit till skada utan att vi vet att det kan ha varit så. Då gör man en avvikelse på det och så utreder vi den sen. Och så tittar vi på vad var det som hände, hur kunde det bli så här. Och så är det väldigt viktigt också hur den personen som det berör, hur blir uppfattningen för dig, händer det någonting för dig? Kan vi göra något annat kopplat till det? Och när vi då har konstaterat det så tittar vi på vad kan vi då göra för att det här inte ska uppstå igen om det nu har varit ett sekretessbrott. Och vad kan vi då göra om det nu har uppstått någon skada? Nu blir ju skada, den här bemärkelsen kan ju vara att man upplever att det här blir inte bra för mig. För nu vet min granne om att jag har varit hos läkaren.
Ja.
Det vill inte jag. Då får vi titta på hur kan vi göra för att den känslan och den upplevelsen inte ska vara så stark. Kan vi göra något? Vad skulle vi kunna göra tillsammans? Och så. Men vi följer alltid upp det. Man blir alltid varse om att det har skett. Om jag har brutit mot sekretessen så blir jag varse om att jag har gjort det.
Mm.
Och sen då så kan det också bli en föremål för en utredning, en polisiär utredning.
Mm. Skulle man kunna säga det är olika, man gör olika beroende på hur stort sekretessbrottet är. Liksom, finns det små sekretessbrott, ja, då är det inte så allvarligt. Och sen stora, är det skillnader?
Mm. Ja, det skulle jag vilja säga att man behandlar sekretessbrotten precis lika.
Mm.
Men däremot så kan det vara så att det kan vara svårt att urskilja om det har varit ett sekretessbrott och att det blir väldigt tydligt att det har varit ett sekretessbrott. Då är processen likadan. Då hanterar man det via att man har brutit mot lagen och då anmäler man det som ett brott mot lagstiftningen.
Mm.
Men det är att det inte alltid självklart att det är ett sekretessbrott. Men man måste ju ändå hantera den upplevelse som har uppstått i samband med att det här har framkommit eller det har blivit som det har blivit. Alla är lika inför lagen men det är inte säkert att det blir samma sak eller utfallet blir samma sak.
Och då uppstår ju, det kan ju bli svårt tycker jag om man har till exempel en brukare som kanske inte kan tala för sig själv och så möter det en personal som kanske inte vi medger att hon eller han har gjort något. Liksom, hur löser man det till exempel?
Det här är en... Vilka bra frågor ni har.
Ja, men nu kommer det.
Det här har ni inte dratt rätt ur hatten. Det här är väl...
Nej, Anders, jag har gett dem fria tydlar här. Så att
jag tycker det är jättebra frågor. Det är det är ju kanske en av de svåraste sakerna vi har i vårt jobb när vi möter människor som inte kan kommunicera på det sättet som vi är vana vid.
Mm.
Och så är det någon som är ganska stark i sin kommunikation. Då måste vi ju ändå skapa den bilden av den som inte kan kommunicera på liknande sätt. Mm. Över den bilden, över dens upplevelse.
Mm.
Och då har vi, jobbar vi tillsammans med stödfunktioner som vi har, metodutvecklare, ja, stödpedagog. Allt för att komma så nära det vi tänker att den har upplevt eller det som har blivit utifrån den kommunikation man har. Och sen så ställer vi det i relation då till den andra berättelsen, den andra. Ja.
Men om man vänder på kakan, hur går man tillväga om någon av oss bryter mot en regel? Om en brukare på DV bryter mot lagen, så att säga.
Mm. Det är egentligen ingen skillnad. Det är samma där. Vi är alla lika inför lagen. Vi har ju inga... De gångerna det kan bli någon skillnad. Det är möjligtvis om man har en koppling och att man har en förvaltare och att man inte råder egen sak eller pratar egen sak och så. Där kanske det kan bli en skillnad. Men vi är alla lika inför lagen. Sen är det ju inte så att så fort det sker någonting inom våra verksamheter att det blir en polisanmälan. Men det kan mycket väl leda till en polisanmälan beroende på vad som har skett. Så att det finns ju polisanmälningar som sker inom våra verksamheter där man är... Där brukare står mot brukare eller omsorgstagare står mot omsorgstagare eller arbetstagare står mot arbetstagare. Där, så att det finns ju sådana polisanmälningar också.
Mm. Ja, killar. Ja. Jag har ställt några frågor.
Nu tar vi en liten. Nej, men Anders, vi pratade ju bland annat när vi träffades då pratade vi om det här med semestern och det här då.
Mm.
Att våran verksamhet har ju stängt i 4 veckor då, en månad. Och sen då senaste, förra året och nu det här året, så hade vi öppet, hade vi bara stängt 2 veckor då.
Mm.
Och det här att man, alla kanske inte klarar riktigt av att vara ifrån sin dagliga verksamhet till långa perioder och sådär. Och jag vet inte hur, vad säger de om det liksom? Eller vad, för var det du som bestämde det då, att det skulle vara öppet nu i att det var stängt då i 2 veckor, eller 2 veckor bara.
Ja, det gör jag tillsammans med min ledningsgrupp, så tittar vi på det. Sen är det så, när man tittar på funktionshinder, så att det inte blir oklart, så är det så att jag är ytterst ansvarig för funktionshinder, så att det blir mitt beslut, men jag tar det tillsammans med väldigt kloka medarbetare och då diskuteras det och då för de fram, och i DV som ansvarar för daglig verksamhet så är det ju Jenny och Anna som är chefer för det, och de är bevakare och de lyssnar och de är väldigt insatta, så då kommer de och pratar om det, så att det är tillsammans med ledningsgruppen som man tar ett beslut om förändring. Sen när det kommer till DV eller daglig verksamhet så är ju det en insats i grund och botten som man får då innan lagen om stöd och service för vissa funktionshinder, LSS. Så får man den insatsen och vi måste ju alltid tillgodose att man får sin insats berättigad. Det är vi skyldiga att göra. Och då gör vi det utifrån att vi tittar på genomförande. Först tittar man på beslut och så gör man genomförande plan, och det hoppas jag att ni alla vet vad det är och känner igen. Ja. Och då gör man ju den utifrån det behovet man har. Och sen då när vi tittar på sommaren så kan vi se så här. Nej, men nu är det 50 stycken av de här 126 som vi då har, som vill ha semester. Eller det kan vara 70 som vill ha semester. Mm. Då tittar vi på hur kan vi organisera det. Och då kan det vara så att vi för samman verksamhet eller erbjuder den insatsen på ett speciellt ställe. Och inte på alla ställen som vi har igång i vanliga fall. Och så får man titta på vad är möjligt att göra, vad ska vi inte göra nu, och så, ja, då finns det från mediaverkstaden finns det ett intresse att vara uppe mer, ja, men då tittar vi på hur vi kan göra det, och då kan det bli så att vi ändrar från 4 till 2 veckor för att det är fler som är intresserade, någon som är intresserad då har igång sin verksamhet, och då ser vi det är inte lätt att matcha det någon annanstans liksom, utan då får vi försöka hålla igång. Så kan det se ut.
Ja, nej, men det är för att Johan och Anton har gjort så där och varit nu på sommaren så här. Och hur tycker ni om det då, att man kan vara på medarbetarstaden?
Alltså ja, visst, det är bra. Man kan välja. Sen tycker ju jag, Anton, personligen om att ha lite semester då, så att säga. Men så det är ju upp till var och en vad man tycker. Sen tycker jag att sen är det ju också, alla ska ju ha semester, även personalen liksom. Så jag förstår båda delarna, att visst det är tråkigt att det vi stänger, men sen förstår jag också varför det stänger liksom. Så det är så, jag förstår båda delarna om man säger så. Personalen som jobbar är ju inga robotar om man säger så. De förtjänar ju att ha semester också om man säger så.
Jag tänkte så här då att, eller ja, det förstår jag också, men jag tänkte man kan ha annan personal. Alltså det, att man kan ha andra folk för det, ja, det tycker jag då att det borde då göra liksom. Ja, på något sätt.
Och jag tänker att allting är föränderligt och man får ha sådana diskussioner beroende på hur det ser ut och vad det är man behöver ha. För det är ju kopplat då till den här insatsen man har och hur vi kan tillgodose den. Och är det då så att det är medieverksamheten som är det som behöver vara igång, ja, då behöver man ju titta på det och då tittar vi på det. Och därav den här förändringen från 4 till 2 veckor. Sen tror jag, Rickard, att du skulle helst sett att det var 0 veckor.
Ja,
det är en bra verksamhet.
Men Anders, kan vi inte säga så nu? Kan vi ta i hand nu att det är öppet 4 veckor nästa år och alltid sen?
Det skulle ju vara ett väldigt trevligt beslut att kunna ta. Men det vi kan säga är att ni har haft öppet 2 veckor och stängt 2 veckor den här sommaren.
Jag får tacka. Det har gjort jätteskillnad faktiskt. Det är jättekul att jag hoppas att vi fortsätter med det i alla fall. Det betyder jättemycket. För jag kan bara dra lite snabbt personligt då, att mina problem och så blir det tufft för mig att vara borta i långa perioder. Så att jag mår mycket bättre i mitt mående också. Och sen det är himla roligt här på medieverkstan. Det är himla kul att det är öppet liksom.
Gott betyg för den här verksamheten, tycker jag.
Ja, amen.
Kan verkligen få känslan när man är här och hur bra ni har det.
Ja, amen. Ja, är du nöjd med standarden inom LSS? Eller tycker du att den kan förbättras?
Jag tänker att vi ständigt ska jobba mot förbättring. För vi jobbar ju med människor för människor. Det är det vi existerar för, vi som jobbar inom funktionshinder. Så jag tänker att vi ligger ständigt i förbättring. Sen finns det saker vi behöver förbättra, absolut. Finns det saker som fungerar bra? Ja, det finns det absolut. Men ja, det blir ständig förbättring.
Och ja, den här frågan går väl ihop lite grann med det som jag frågade om förut. Och jag ska försöka formulera det på ett bra sätt.
Oh boy.
låt oss säga att det skulle komma en personal eller brukare som börjar på DV och som sen börjar att tvinga in sina egna ideologier, om man säger så, på andra deltagare. Vad skulle man göra åt det? Är det tillåtet först och främst?
Det beror ju lite på. Eller det beror inte lite, utan det beror ju helt på vad det är för någonting och hur starkt man för fram sitt budskap. Vi har ju någonting som är yttrandefrihet kopplat till. Så vi har ju rätt att uttrycka vår åsikt. Det har vi ju även på daglig verksamhet eller på våra gruppbostäder och så. Utan det är just, det får man ju titta på då. Vad blir det för reaktion? Hur tas det emot och hur kan man diskutera det? Det vi hade, om det är saker som vi ser att det här är väldigt känsligt, eller det här är frågor som är väldigt svåra. Då hade vi ju absolut fått jobba med det tillsammans allihop. Och det, då är det ju medarbetare och personal. Då hade vi ju gått in och tittat på vad ska vi göra i den här frågan. Och hur kan vi diskutera den här frågan. Så att jag tänker initialt i alla fall att man har ju en stark rätt att få säga det man tycker och tänker.
Jajamän. Precis. Ja. Just det. Tycker du att det finns en stigma runt TV? Om du pratar med människor som inte jobbar inom inom RSS, som inte kan mycket om funktionsnedsättningar och DV, tycker du det finns en slags stigma om det här arbetsyrket?
Nej, det skulle jag inte vilja säga. Jag tycker, min upplevelse är nog mer att folk blir väldigt intresserade. Det är nog mer att det inte är så synligt kanske vad daglig verksamhet är i gemene man, och man vet inte vad det är. Så när man får upp ögonen för vad det är för någonting som sker på dagligvärlden, så blir folk, i min uppfattning, intresserade av att veta mer.
Ja.
Och vi har, om vi tittar som på Stenungsund, så har ju vi väldigt många olika grupperingar inom daglig verksamhet också. Så att medieverkstaden är ju en grupp som jobbar med män. Men vi har ju många, vi har ju tre kaféer som vi bedriver. Till exempel, och det är ju olika grupper inom ramen för DV. Vi har också platser på kulturverksamhet, alltså vi har ju väldigt många olika saker som vi verkställer inom ramen för DV, och det tror jag inte man utifrån sett kanske ser och har någon bild av. Så när man då börjar prata om DV så blir folk ofta intresserade, så jag skulle inte vilja säga, eller min upplevelse då är att det inte finns något stigma kring det, utan mer att det är en sån stor och faktiskt väldigt bra verksamhet och att den finns.
Men du kanske mest umgås med folk inom samma område. Du kanske inte umgås med en lastchaufför eller en bardare eller något.
Nej. Så skulle det ju kunna vara. Jag tror inte att jag... Det är även skönt att ibland vara ledig från sina tankar. Det är ibland skönt att vara ledig från sitt jobb på det sättet. Så att mitt umgänge består i och för sig då, så i min relation så lever jag med en kvinna som också är kopplad till socialtjänsten och jobbar i socialtjänsten. Men när man tittar på mitt umgänge i övrigt så är det... Det är datatekniker, det är petrokemin jobbar någon på, det är väldigt många andra yrken än det här. Så att,
men alla är chefer. Ja, du inte låta bli.
Nu ska vi inte vara sådana.
Skulle jag bara.
och även där är det ju så att det är inte alla är chefer. Långt ifrån faktiskt. Det är så. Men ja...
Nej, humor är viktigt.
Ja,
måste vara roligt. Har du roligt på ditt jobb, Anders?
Ja, det har jag. Jag har det. Jag tycker att, framförallt tycker jag att mitt jobb är viktigt. Men humor, jag delar den bilden, Rickard, att humor är en viktig del av jobbet. Man måste kunna känna glädje och i glädje så ingår humor för mig. Det här att man kan dela en del åsikter. Man kan skoja till det lite, precis som du gjorde nyss där med att jag bara umgås med chefer och sådär. Alltså det är en jätteviktig del.
Men jag skulle vara.
Och det var jag med när jag sa att jag inte umgås med Så att det är en viktig del, och jag tycker att vi har ett ganska bra klimat tillsammans med mina närmaste medarbetare och mina kollegor. Och faktiskt också med min chef, för det är också viktigt. För mig är det i yrkeslivet är det viktigt att man har en väldigt bra relation till sin chef också. Mm. Och där har vi, så att jag har det. Jag har skoj på jobbet. Sen kan jag väl inte säga att jag skrattar varje dag, dagarna ända. Utan vi jobbar ju med väldigt allvarliga saker. Och det är ju väldigt mycket som det ska tas beslut om. Så man ska sätta någon form av agenda för framåt. Hur kan det se ut nu på DV nästa sommar 2025? Det börjar ju vi jobba med nu då. Hur kan det se ut?
Ja, jag har inte förhandlat klart än. Jag
Nej, det är bra, Rickard.
Men om vi nu ska ta lite seriöst då, Anders. Finns det stunder då det även blir, ja, men känslosamt? Eller alltså, är det såna tuffa, får du sådana moments också, om man säger så?
Så är det. Jag kan känna, det är ju så, även om man är chef, det är ju bara en titel. Den söker man sig till och så får man ett anställningsbevis och så står det chef på det. Sen är, och det är någonstans är tydligt beskrivet i en delegationsordning från kommunstyrelsen vad jag ska få göra som chef och vad jag har ansvar för som chef. Men utifrån det sen slutar ju det, då är det väldigt mycket ledare och i det så är man ju definitivt väldigt mycket människa också. Mm. Så att jag kan känna både glädje och sorg och jag kan också ha känslan av ilska ibland när saker inte blir precis som jag tänkt och så. Men sen skulle jag väl inte säga att jag speglar det så ut, utan det är någonting man hanterar och det är någonting man hela tiden får förhålla sig till. Men alla känslor finns där, så är det. Man är långt ifrån en robot som chef. Så.
Tycker du att som chef att du blir orättvist behandlad ibland? Anledningen till min fråga, nu vill jag inte peka ut några som någon personal eller något, utan, men det man hör ibland när man frågar om något, varför är det så och så? Så man hört, nej men det är inte vårt fel, det är cheferna, liksom.
Ja, och så kan det nog vara ibland att man upplever att man inte får igenom precis det man hade önskat eller det man ser att det här skulle vi verkligen behöva göra. Så det tror jag att även våra medarbetare, alla vi kan känna ibland att vi inte kan göra precis det vi hade önskat eller det vi ser för stunden hade varit det absolut bästa. Det kan ju vara så att man på DB har fem stora saker. En rör mediaverkstaden och så är det fyra på andra ställen. Och så kanske det är så att två av fem kan vi göra just nu. Och då kanske man väljer något som är mer akut och så. Då kan man nog uppleva som personal ibland. Men det behöver vi prata om. Då behöver man lyfta det. Och det är därför vi har våra arbetsplatsträffar. Och då behöver sådana saker komma upp. Och så att vi kan ha en transparens i öppenhet. Det är ju ett av våra ledord i Stenungsunds kommun. Så vi kan diskutera sådana här saker. Så man känner att det är okej att diskutera.
Jag tror det här att man, cheferna får vara nere på golvet ibland, som man säger. För det är ju många, jag vet ju många som... alla har ju kanske inte träffat dig, alltså en deltagare eller personal inom detta, men sen jag kände ju så här, eller det bara blev kul att få träffa dig för att jag fick en annan, man fick en annan känsla, för jag får ju bara höra utifrån kanske vad till exempel min personal säger här och typ personalschef säger då, så att få träffa dig, sitta ner med dig och prata om de här sakerna, då fick man ju en annan känsla på något sätt. Jag fick ju en annan förståelse också, tyckte jag. Alltså jag fick det direkt från källan nästan, om man ska säga då. Så om man skulle göra samarbeta mer så att man, att du kom ner ibland och som, ja, om du har tid liksom.
Ja, men jag tänker att du slår lite huvudet på spiken, hammaren på spiken. I det här att vi är tillsammans som har insatser. Vi verkställer närmare 400 insatser om dagen på funktionshinder. Och det är klart att ja, det är ännu fler faktiskt om man bara tittar på insatser. Men vi behöver inte gå in i det. Det är väldigt många personer. Vi är som sagt, det är över 300 beslut. Så att vi har ganska mycket insatser och det blir inte... så enkelt då kanske att möta och kunna få de möjligheterna. Men då är det viktigt att vi har den här öppenheten i vårat sätt att kunna mötas i kommunikation och i budskap och så. Den här podden är ju ett sätt för mig att kunna nå ut och kunna prata till fler. Mera kloka frågor så hör de ju att jag har någon insikt eller någon syn på någonting. Sen kanske de inte håller med, men de hör någonting i alla fall.
Och sen, de hör din röst.
Ja, de hör min röst, om inte annat det då. Och sen är det ju samma sak när vi diskuterar på arbetsplatsträffar. Eller när ni har, vad kallar ni era, har ni ju sådana här möten där ni sitter ner tillsammans?
APT.
APT tillsammans. Ja, ni kallar det till och med APT, det är ju snyggt.
Nej, nu heter det ju, heter det ju husmöte då.
För husmöte.
Att det vet jag inte om det var du, Anders, som bestämde det, men det var någon som bestämde att det fick inte heta arbetsplatsträff i det.
Alltså?
Nej, men det
har inte ens jag hört.
Nej, nej. Så var det. Men det är i alla fall det är samma sort, ett möte då vi träffas här och får prata.
Mm. Ja, det finns väl en förklaring kopplat till det med OPT, arbetsplatsträffar. Det finns en samordningsstruktur kopplat till det där man har en anställning. Ja, det är nog kanske därför man har vritt lite på det. Men husmötena är samma sak. Det är precis samma. Det är att man har dialogen öppen. Man har informationspunkter, man har diskussionspunkter och man har beslutspunkter. Alltså man går igenom saker tillsammans. Vad händer på den här arbetsplatsen eller på den här insatsplatsen eller vad man nu vill kalla det. Och det är ett jätteviktigt forum för den här diskussionen. Och sen lyfts de diskussionerna, det som är viktigt här. Det lyfter man då som arbetsgrupp kanske in tillsammans med sin chef. Och sen så får chefen det i sin tur upp. Eller det kan vara tvärtom ibland. Så är det ju sådana budskap kanske som vi tar på ledningsgruppen. Något kanske jag tar. Politiken säger någonting. Mm. Då för vi ju ner det också så att det ska kommuniceras ut. Det vi behöver vara duktiga på tillsammans, det är ju att kommunikationen uppfattas likadant. Vi var inne på kommunikation tidigare, hur gör vi det och hur känner man att man får en delaktighet i det här? Mm. Det är viktigt och det är nog det jag får vara väldigt bra på att säkerställa. För jag, hur mycket jag än önskar och hur roligt jag faktiskt än tycker det är att träffa, så kan jag inte träffa alla. Så, och kanske inte ge riktigt alla den tiden heller som man skulle behöva göra då. För ibland behöver man ju verkligen förstå och skapa relation med någon som inte jag. Jag kan inte kommunicera på det sättet. Och innan jag har lärt mig det så kan det ha gått lång tid. Och, så att jag får hitta andra vägar. Jag får använda mig av den organisationen jag har där jag har personer som är mycket bättre på de här sakerna än vad jag är. Så att de förmedlar mitt budskap på ett begripligt sätt till andra. För jag kan verkligen inte. Jag är helt beroende av hela min organisation för att det här ska fungera.
Hur ofta är dina chefer ute?
Ja du, hur ofta ser ni Anna här?
Anna, vi har faktiskt... Anna ska vara med i vår podd faktiskt. Mm. Men hon har inte kunnat ännu. Men det kommer. Mm. Men hon har faktiskt varit här ibland och hälsat på de här bland annat husmötena då och andra ställen. Men visst, hon kunde varit här oftare, absolut.
De har, det vet jag, de har som ambition alla cheferna. Och det är vi det här med närvaron är viktig och att man syns i verksamheten. Så jag vet att de jobbar jättemycket för att skapa utrymme för att vara ute i verksamheten. Så att, och sen tänker jag att vi kommer nog aldrig kunna vara så mycket som vi kanske hade önskat och kanske andra önskar att vi är. Men vi jobbar jättemycket i alla fall för att skapa närvaro. Så jag hoppas i alla fall att alla ni som har insatser kan identifiera och vet vem som är chefen på stället. Att ni har någon uppfattning om den chefen. Så. Och sen är det ju så att är det så att gruppen som på husmötet att ni kommer fram till att nu tillsammans med er personal att det här är en fråga vi ska diskutera tillsammans. Ja, då får man ju bjuda in. Sen kanske det inte kan gå så fort, men jag kan våga säga i alla fall att det kommer tas på största allvar och man kommer jobba jättemycket för att komma hit så fort man bara kan. Och man kommer att komma till slut.
Mm-hmm. Mm.
Men det var ju det bland annat när vi pratade då om det här med semester och det här då, att jag tyckte liksom att ta sån tid och sådär liksom. Men jag förstår ju att det tar tid sådär. Fick jag också min känsla av, eller fick mer förståelse med när jag pratade med dem att det faktiskt tar tid ändå. Allting kan inte hända på en dag. Men det viktigaste tyckte jag då, det som jag tyckte var bra, vad jag fick i alla fall när jag pratade med dig, att det ändå är att du bryr dig och att du liksom ändå du vill att det ska bli bra liksom. Och det är ju liksom det man i slutändan är bra, tycker jag liksom, att det liksom, man vill ändå att det ska bli bra. Mm. Mycket bra här nu, men
och så är det ju för oss tillsammans. Jag har också samma, den känslan du beskriver nu Rickard utifrån vårat samtal, den känslan har jag i samtal tillsammans med min ledningsgrupp, med de cheferna som är. Jag har en känsla av att de verkligen jobbar för att det ska bli bra. Eller jag till och med vet väldigt mycket av att de jobbar för att det ska bli bra. Men också känslan är att de vill att det ska bli bra. Men det som är vårat dilemma och det vi måste göra, det är ju att vi måste ibland ta beslut som inte kanske är, vad är minst dåligt kan vara ett beslut ibland vi måste ta. För att det kan vara två stycken som inte just nu kan umgås. Ja, vem ska då få vara kvar på sin arbetsplats? Hur gör man ett sånt beslut om man nu ska titta på det?
Mm. Den som var där först.
Ja, så kan det vara.
Samtidigt tänker jag, om man tar ett annat exempel, till exempel en restaurangägare, eller chef på över en restaurangkedja. I hans fall är det ju bra att han åker ut och ser så att restaurangen fungerar. Det är skött snyggt, att hygienen fungerar och att maten är tipptopp. Jag tänker lite, borde inte vara, om kanske låter lite dumt, men på ett sätt inte vi deltagare era, nu är om man säger quote on quote, produkter på ett sätt. Och vore inte, ja, det är ett konstigt ord, men nu hittar jag inget annat ord.
Jag är helt med. Ja.
Men vore inte då make sense för er att åka ut hela tiden och se så att det sköts om era produkter, quote on quote.
Jo, det är jätteviktigt att vi har bra kommunikationsverktyg eller bra sätt att prata med varandra eller fånga upp det som sker i verksamheterna. Det vi har till våran hjälp då, om man nu ska prata, om man ska göra någon tänker att chefer är inte ute i verksamheterna, det är ju att alla chefer i sin tur har ju kompetenta medarbetare runt sig som också är där och fångar upp. Som är med på vad som händer, är närvarande på husmöten och så. Så vi har ju de här kommunikationskedjorna, vi måste se till att de fungerar, att de här länkarna blir bra. Så att vi är med på de här diskussionerna. Och det uppfattar jag när jag pratar med min ledningsgrupp igen då, de här cheferna som är kopplade till mig. Att de får väldigt mycket bra, de har mycket bra synpunkter, de har mycket bra input med sig från verksamheten när de kommer till ledningsgrupperna. För det är också att de får det från era medarbetare eller från medarbetarna som vi har ute i verksamheterna. Det är som vi kallar då i det här sammanhanget för personalen som jobbar här. Då bär de det. Så de är otroligt viktiga funktioner för att säkerställa då att vi får den kommunikationen. Det blir så, det blir en stor apparat och få direktkontakt med. Det går som sagt inte riktigt att få ihop det rent schemamässigt och kunna vara ute. Men det som är, och det jag tycker är en jätteviktig sak här, det är du sa, det är att vi har ett genuint intresse för att det ska bli så bra som möjligt. Och det vågar jag skriva under här nu och nu, att det ligger som ett signum, att vi ska bedriva så bra verksamhet vi bara klarar av och kan utifrån de ramar och det vi har, och vi ska förmedla så tydligt och bra vi bara kan när vi ser att de här förändringarna behöver göra, men de kan vi inte själva påverka direkt, utan då kan de vara så indirekt. Vi har ett jättestort ansvar som chefer i kommunen och göra våra politiker så bra som möjligt. Det gör vi genom att beskriva för dem hur verksamheterna ser ut och vad det är som händer i verksamheten, och sen kan de då göra andra beslut och hjälpa oss på vägen och säga att ja, vi ser som på funktionshinder till exempel 2026 så behöver det finnas ett nybyggt BMSS. För, och då tar man det beslutet och det har man gjort, och så 26 kommer ett nytt sånt finnas. Det är ju politik som tar det beslutet till exempel.
Ja.
Jag tänkte, Anders, att vad säger om jag får en egen nyckel hit till medieverkstan? För då löser jag ju det här själv. Då kan jag öppet. Säger de det?
Det tror jag att först så kan jag säga så här, Rickard. Jag skulle kunna säga både ja och nej direkt här, för jag har ingen aning vad det skulle innebära. Det låter i alla fall som en trevlig tanke om hur det skulle kunna se ut och hur skulle en sån verksamhet kunna fungera på, som på daglig verksamhet. Så det är en intressant tanke du inne på, Rickard. Men det måste man ju jobba tillsammans med våra medarbetare på medieverkstaden. Och så måste vi ju prata med Anna i det här fallet om hur det skulle kunna se ut och så. Men visst är det väl en intressant tanke att tänka att man skulle kunna ha lite... Man skulle kunna ha någon öppen tid kanske där man skulle kunna få gå hit eller någon station och jobba. Så det är en intressant tanke. Men jag säger varken ja eller nej idag, men jag tycker inte... Idén är inte
vi
dum.
Kan ta det sen efteråt.
Ja, jag tycker vi kan ha medieverkstaden kan vara 6 månader i Spanien. Ja, varje år.
Det, eller?
I Dubai är så här syskrapa. Med pool på taket.
Det låter väl rimligt.
Vad säger du, Anders?
Idéer saknas ju inte när man hör det. Det kan man ju konstatera.
Jag vill ha er en färdtjänst.
Och det signalerar också att jag har ställt alla mina riktiga frågor.
Ja. Vad fan är det med det?
Nej, men om inte ni har några mer frågor
jag tänkte då att... Men jag tänkte, Anders, om du passar på nu, får du fritt... Om du vill säga någonting här nu, berätta någonting, alltså... som du vill få ut eller vad du vill säga, så får du gärna fritt här nu säga det.
Tack! Fick en möjlighet att bara möta så.
Yes, absolut.
Det jag vill säga det är att vi jobbar med ganska mycket saker hela tiden som kanske inte syns i allas vardag, men det sker ett otroligt arbete hela tiden. Vi har precis gjort klart ett bokslut, det gör man 3 gånger per år i vårat verksamhetsår, så att vi har bokslut i januari till februari, mars, april, och sen så har vi efter sommaren då, så då augusti, och så gör man klart det nu som i september, och sen så paketerar vi alltid i slutet på året och beskriver då vad det är vi gör. Och när man tittar på det bokslutet så kan man se att vi gör otroligt många roliga saker. Och en av de sakerna som precis nu har skett faktiskt, det är ju att DB har öppnat upp en verksamhet till, eller de har i en befintlig verksamhet, man har öppnat upp en ny butik som heter Second Books.
Det är den på aktivitetshifsen.
Jajamän.
Vi var på invigningen där faktiskt.
Ja.
Det var mycket böcker.
Ja, det är mycket böcker. Jag var också där och tittade, och det är ju en fantastisk verksamhet som man har öppnat, och där har man ju jobbat ganska mycket innan man kom fram till att just skulle vara Second Book, så det tänker man kanske inte på när den här affären står klart där, och att man har jobbat med mål som kommunen har med miljömål, och då har man gjort ett återbruk, så hyllorna där har man hämtat, det är ju ingen nyinköpt, böckerna kommer ju från medborgare och från deltagare och från personal och, som har lämnat in, och så säljer man ju det, så då får ju nya människor nya möjligheter att uppleva saker och läsa de här böckerna som andra har tyckt var bra. Så att det är en ofantligt bra beskrivning av allt som kan ske inom funktionshinder. När Second Book slår upp dörren, det man också har gjort där, det är att man har tittat innan, för det börjar med, ska man ha en second hand butik, ska man ha ett arkivarie. Alltså man tittar på många ingångar, så att det var många idéer som någonstans har kokats ner till den här Second Books. Och sen bara det här hur man processar fram namnet är ju fantastiskt. Att då var det ju en grupp som deltagare som var med där, och det här namnet är ju ett beslut från gruppen, så att det blev Second Books. Så jag tycker det är så slående, och aldrig hört det förut, så att jag tyckte det var jättefantastiskt. Så att jag slår väl ett slag då för att det händer mycket inom funktionshinder, och i synnerhet då att Second Books. Ja,
vi gjorde ju den loddan också till de kläderna, och även till den loddan då, det stället gjorde vi. Men sen det här som du säger, att vi på något sätt är med och hjälper till, eller vad man ska säga, det här att vi gjorde ju också tjänstekorten till hemtjänsten då, som när de kommer hem till gamla människor, så har de så här ett kort på sig själva. Och det tog ju vi fotografi på Och det är ju ändå, det är ju ändå, kan man säga, men det är ett seriöst viktigt jobb eller så här. Så det är häftigt att liksom, att de litar på oss på något sätt och tycker att vi gör så bra. Fast vi är en dålig verksamhet liksom. Alltså det är ju jättebra liksom.
Det är verkligen jättebra.
Ja, så det är ju kul om desto mer man får såna här meningsfulla, ja. Sen gjorde vi det här, det var ju delaktigt och självbestämmelse. Det var ju ni med också, Anton, där. Gjorde vi ju en film, jag vet inte om du såg den någon, Anders?
Jo.
Ja, då gjorde vi ju en film om just detta då, om att om självbestämmelse och delaktigt. Så det är ju väldigt stort faktiskt, väldigt stort.
Ja. 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 Nej, men det var...
Om du inte har något mer att säga, Anders?
Nej, det har jag inte. Det jag, som en reflektion vill jag väl bara säga att det var ju, du frågade mig innan vi startade själva inspelningen, Rickard, om jag hade varit med i en podd tidigare. Det här är ju första gången, så det var en jättespännande och trevlig upplevelse. Mm. Jag var varmt välkommen man känner sig. Så jag kan bara uppmana människor som får frågan om man vill vara med i snackspodden att hoppa på.
Ja.
Ja, och kul att du valde oss då.
Kul att du ville komma. Faktiskt.
Ja, verkligen. Men tack så jättemycket, Anders. Ja.
Och som i vanlig ordning, där avsnittet kommer komma upp inom kort. Och glöm inte att följa oss på Facebook, Snacks podcast, och även lyssna på alla våra avsnitt på Spotify. Länken finns på vår Facebook-sida. Så kan ni söka på Snacks podcast på Spotify. Ja. Och med det.
Ja. Med det så får ni ha det så jättebra. Ta hand om varandra.
Ja. Jajamensan.
Ha en bra
fortsatt
vecka.
Hej då.
Ha det gott.
Hej.